Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
God dag och välkommen till avsnitt 7 av Vinskolan. Den ständigt pågående familjefejden med mig, sonen och Hamlet i det här, Carl-Johan Mölstad. Och du?
Som är fadern då och dödskallen kanske i det här fallet.
Okej, du är dödskallen. Ja, det är bra att dricka. Att vara eller dricka eller icke dricka vin. Ja,
dödgrävaren.
Dödgrävaren, om vi i förra avsnittet pratade lite mer om vinkällaren och det vi kallar vineriet, så ska vi nu liksom bada i jästanken istället. Och det som händer när must blir till vin och vad som händer liksom in i fabriken, vad ska man säga, hur man gör vin. Eller har jag fattat det rätt, min sammanfattning?
Jag måste först säga, don't try that at home. Bada inte i jästanken.
Nähe.
Det är fullkomligt livsfarligt. Där utvecklas alltså alkoholånger och annat. Och det syret försvinner. Det är ett väldigt bra sätt att ta livet av folk.
Toppen spontant, tänker jag. Härligt.
Ja, det kan man göra en liten dramaserie om. Kriminalserie. Nej, jag tänkte att vi skulle börja med det här glaset som jag har gett till dig.
Ja, för du har ställt fram nu ett vinglas med något i.
Ja, och jag tänkte att du skulle få beskriva det. Färgen, doften, smaken.
Ja, okej.
Okay. Och så ska jag berätta vad det är.
Vi har alltså, det är vinfärgat det här, ska jag säga. Det är lite burgundy style på det. Men det här, man ser att det här inte är vin. För att det är inte liksom genomskinligt. Det är mer som en, vad ska man säga, äppelmust. Så här lite. Mm. Men det är rött. Det är rött det här.
Det är lite grumligt.
Det är grumligt helt enkelt. Ja. Ja. Ska jag smaka på det också?
Ja, dofta först.
Mm. Det smakar sött.
Det doftar sött.
Förlåt, det doftar. Det är bra skillnad på det. och nu smakar jag här. Mm. Ja, men det smakar ju lite russin på något sätt. Och jag gissar att det här är då någon form av druvsaft, eller vad man ska kalla det.
Det är det man gör vin på.
Det här är det.
Druvjuice.
Juice kallar man, okej.
Vi kan dra druvmust.
Druvmust, ja.
Det är alltså ren druvsaft, och det är det som man gör vin på. Ja. Så det här är innan man börjar fermentera, jäsa det till vin.
Det var ganska gott, jag kan rekommendera alla att dricka det här.
Ja,
också.
Men vad tyckte du att du reagerade mest på i smaken?
Vad du tycker att jag ska reagera på någonting?
Ja, det tycker jag verkligen.
Alltså det är ju ingen alkohol, men det är ju,
du sa att det var väldigt russinaktigt, ja. Ja. Och väldigt sött.
Ja, absolut. Det är otroligt sött det här.
Ja. Mm. Och det är liksom, det ligger på 30% någonting.
Det är väldigt sött. Ja, men det är lite som om någon har liksom gjort ett, ja, det är ju för att det är på vindruvor, det är som russin fast, och det är otroligt sött liksom.
Ja. Men så här är ett vin. Och då ska man säga, det här är Merlot. Och hur mycket skiljer det sig här från ett Merlot-vin?
Alltså den här druvsaften jag har petat in mig nu, eller druvmusten, som är Merlot-druva.
Ja.
Tills det blir ett vin,
ja,
som är mycket dyrare och, ja, mer fancy. Jag vet inte, allt det vi har pratat om innan, plus någonting med jästanken, antar jag.
Det är en stor skillnad, eller hur?
Jag
tycker inte de kan likna vid varandra. Det här har ingenting med vin att göra. Och ett vin smakar ju helt annorlunda om det är gjort på Merlot-druvan.
Ja, 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 verkligen. Det här är ju barndryck på något sätt.
Precis. Ja. Och vad är det då som händer emellan? Från den här druvjuicen, druvmusten, till ett färdigt vin.
Ja.
Det ska jag berätta först.
Berätta. Vad är det som händer
mellan det här? Vad är det som händer när man jäser grejer? Fermenterar, eller vad vi vill kalla det. Det är ju det som är själva grunden, som sagt, för att det ska bli ett vin.
Mm.
Och ännu mera grund är ju jästen.
Jäst.
Som är jästsvamp, brukar man ofta säga.
Ja.
Det är en slags encellig svampspor. Mm. Ett litet levande väsen.
Ja.
Som förökar sig, och när de förökar sig och växer så bildar de tre olika saker.
Mm-hmm.
Med hjälp av sötma och vatten. Ja. Det är det som finns i druvan. Vi har pratat
och
om det.
Saffran, så får man en lussebulle. Gott.
Ja. Med i druvan finns egentligen alltihopa. De här jästcellerna då, jästsvamparna, sitter utanpå skalet.
Mm.
Och i druvan finns det socker och vatten.
Okay.
Och det sätter igång en jäsning när de kommer ihop. Och då bildas det alkohol, värme,
ja,
och
saffransbullar.
Nej.
Nej.
Koldioxid.
Såklart.
Ja. Och det sistnämnda är ju det man vill ha när man bakar bröd. Det är också liksom, man kan säga, ja, alkoholjäsning, ja, utav bröd. Man blandar, man gör degspad.
Ja.
Och så blandar du det med mjöl och allt, och så börjar det jäsa.
Mm.
Och då växer ju den här degen, eller hur?
Just det.
Och det är koldioxiden. Men hade man varit lite fiffig så hade man nog kunnat spara alkoholen också. Någonstans måste det bildas alkohol i det här också.
Så yes.
Och värme. Degen blir lite ljummen.
Ja, just det. Och då blir det värme. Just det. Mm. Så själva jästen är det som är en, man har i jäsningsprocessen på, ja, något sätt. Ja.
Och den är ju oftast den som är från duvan. Eller så tar man en renodlad jäst så att man vet att den funkar.
Ja.
Och den vanligaste sorten heter då Saccharomyces cerevisiae.
Vad sa du nu?
Saccharomyces brukar man kalla det.
Sacke.
Sacke kan vi kalla, ja, den, kort och gott.
Mm.
Då har vi satt igång jäsningen.
Ja.
Och där är alltså en väldigt, väldigt komplicerad biokemisk process som har startat. Och sen ska resultera i ett vin. Det händer väldigt mycket under den här jästprocessen.
Ja, jag misstänker det. Alltså, så fort det blir sporer och Saccharomyces cerevisiae, eller vad du sa, och sånt där, då tänker jag att det här är komplicerat.
Ja, det är en komplicerad naturlig process egentligen. Ja. Det sker överallt i naturen när saker och ting börjar fermentera.
Men den här vill man gärna ha lite mer koll på.
Absolut.
Ja.
Och det är ju därför det är människan som gör vin. I naturen blir det ju inte vin som går att dricka.
Just det, är så här, Gud gör vinäger, ja, vi gör vin.
Ja,
just det.
Så är det. Och den här processen är så här väldigt, väldigt spännande. För det uppstår en mängd andra effekter utav jäsningen också. Inte bara att det blir värme, alkohol och koldioxid.
Löfvenbröd.
Det kan vara mycket olika smaker och dofter och sånt som utvecklas i vinet. Och syror och allt möjligt annat som omvandlas genom den här biokemiska processen. Och det som skapar den här komplicerade upplevelsen i både doft och smak av ett vin.
Och det finns ju någonting som du har slängt dig med till mig privat och som du sen som att du eller ett uttryck som heter malolaktisk jäsning.
Det kommer du ihåg?
Nej, för jag kommer inte ihåg vad det är. Men du har sagt det här ska man kunna. Och det kommer inte jag ihåg vad det är. Så jag tänkte, nu frågar jag dig istället. Vad är det för typ av jäsning då?
Ja, Där har vi ytterligare en jäsprocess kan man säga. En fortsättning på den vanliga alkoholjäsningen. Okay. För nu har vi ett vin med alkohol.
Ja.
Och det är en komplicerad historia varför den uppstår. Men väldigt många vinmakare vill att det ska uppstå. Och under rätt omständigheter gör det också det.
Ja.
Eller spontant om man väntar tillräckligt länge. Mm. Och det handlar om att i vin, när det har gått igenom alkoholjäsningen, så finns det ju en ganska stark, effektiv, spetsig äppelsyra.
I vinet?
I vinet. Mm. Och den vill man mjuka av lite grann. Och då är den här malolaktisk. Laktisk betyder ju mjölk.
Just det, laktos.
Så att det, man vill omvandla den här spetsiga äppelsyran till en mjukare, lenare mjölksyran.
Ah, okay.
Och det sker genom den här processen. Så det gör man nästan alltid med rött vin som vi ska komma in på strax.
Ja.
Men mer sällan med vita viner. Mm. Om man tänker sig en frisk Riesling från Tyskland. Den vill man ju ska vara frisk och syrlig och pigg och glad. Ja. Och därför låter man inte den genomgå malolaktisk jäsning.
Så att man har först, om man nu använder det, först har man någon form av alkoholjäsning och vad det du pratade om innan. Och sen så eventuellt då, beroende på vad man gör för vin, så har man en malolaktisk jäsning som är, gör att den ska bli inte lika stickig och syrig liksom.
Ett typexempel på ett vitt vin som har genomgått malolaktisk jäsning är många chardonnayer. Som är lite runda. Smöriga. Man säger. Bara smörigheten har ju, fattar man att det hänger ihop med mjölksyra då.
Just det.
Ja, lite yoghurttoner och alltihop och sånt där.
Det makes sense.
Och de ska bli bara lite mjukare runda.
De har liksom tunnat av den, de spetsiga äppelsyregrejerna. Okej, spännande. Malolaktisk jäsning, kom ihåg det. Häng på, skriv, säg det i nästa middag ni har så kommer ni få poäng.
Ja.
Jag antar att det inte är så att man gör någon slags medelvin av det här jäsningen. Och sen stoppar man i karamellfärg eller kör i soda streamer för att få rött eller vitt. Utan jag antar att det är lite olika liksom, processer och jäsningar beroende på vad man har. Och jag tänker rött. Hur går det till?
Jag tänkte vi skulle prata om de här olika färgerna. Det har ju nästan tillkommit en färg också. Ja. Förutom rött, vitt så har ju rosévin blivit väldigt populärt.
Ja, det har väl ändå hållit på i alla fall 20-30 år.
Ja, ungefär så. Ja. Men ungefär 20-30 år har det blivit. Jag tänkte vi skulle prata om fyra olika färger på vin. Rött, vitt, rosé, som ju har blivit populärt de sista 20-30 åren. Och ett ännu yngre vin kan man väl säga ur trendsynpunkt, nämligen orange.
Yes.
Som ju är en gammal vinstil. Mm. Så att låt mig bara förklara vad som är skillnaden med de här. Ja. Alltså grunden är ju den här alkoholjäsningen.
Mm.
Det genomgår ju alla.
Alla viner har den.
Ja. Mm. Men skillnaden mellan rött och vitt vin är att de röda då, vinerna, för att de ska bli röda från blå druvor, så är skalet med när de jäser.
Okej.
Okay. Och det jäser ofta ganska häftigt, lite högre temperaturer.
Mm-hmm.
Och
coolt.
Ja, i stora öppna tankar kan det ofta vara.
Öppna.
Så att liksom det blir riktigt genomkörare för de här druvskalen under jäsningen.
Så det ser ut som en sån här ond bas när det bubblar olika tankar. Mm. Så står det antagligen då René här igen med armarna i kors och skrattar.
Din vinmakare René.
Ja, han står där. Ha, ha, ha. Jag kommer göra så mycket vin.
Men av rött vin då.
Ja.
Så har man druvorna kvar. Jag tar från början igen. När man gör rött vin så är det då skalen med.
Ja.
De tar man ju bort på slutet. Eller man tar och häller ut helt enkelt vinet utan skal. Och då blir det ju massa skalmassor kvar.
Okej, okay, men ett rött vin, skal är med.
Ja.
Så är det.
Så är det.
Mm.
Och sen tappar man av då det röda vinet och låter skalen ligga kvar i tanken.
Mm.
Och det är liksom det spontanrunna vinet. Och sen har man kvar det vinet som finns i den här skalmassan. Mm. Och det pressar man ur. Då får du ju ett vin som du begriper är väldigt, väldigt kraftigt rött.
Ja, man trycker på den här massan.
Man trycker på den här
skal.
Och, det vinet sparar man, kallas för pressvin.
Mm.
För att kunna liksom smaksätta, sätta mer färg på. Mm. Allt möjligt kan man bra. Det är ofta väldigt kraftigt tannin, skaltanniner och sådär i smaken där. Och resterna utav alltihopa detta gör man sen grappa eller något liknande på.
Mm, okej. Okay. Så det man gör med rött vin är då att man jäser i stora öppna tankar så att det blir mycket tanniner och sådär. Och sen använder man skalen i hela tiden.
Mm.
Okej.
Okay. Och vitt vin då,
ja.
Tvärtom utan skal.
Ja.
Alltså helt enkelt bara pressar det lite lätt. Det rött vin måste man ju krossa skalen i början.
Ja, dels har man väl blåa / vita druvor också.
Det är grönt, sant. Ja, gröna druvor.
Gröna druvor, ja.
Mm. Och de pressas.
Mm.
Och genom att man pressar dem så får man bara ut en ren druvmust.
Mm.
Ungefär som det röda vi hade här. Det var inga skal med där.
Nej, just det. Då får man bara saft.
Liksom. Och sen fortsätter man att jäsa den här druvmusten utan skal.
Mm.
Och det är liksom grunden i det. Vita, gröna druvor är också mycket känsligare för oxidering och sånt där. Därför använder man ofta liksom modifierar med svavel och sånt där så att inte ska börja oxidera.
Ja, just det. Det pratade vi lite om förra avsnittet.
Ja, det har vi nämnt. Och sen jäser man ofta vita viner i mycket lägre temperatur.
Aha.
Om ett rödvin jäses kanske 25-28 grader.
Mm, det bubblar, sa du.
Det är bubblar, det kan bli varmare. Och ett vitt vin då kanske 15-20 grader.
Mm.
För att behålla den här fräschheten, friskheten som man vill att ett vitt vin ofta ska ha.
Ja, jag fattar.
Så att så pratar vi om malolaktisk jäsning. Det kan vara både och.
Ja.
Vita viner förekommer också om de ska vara riktigt fina. Att man jäser dem på små ekfat. Med det där lilla jäsröret som vi har nämnt innan. Just det som säger plupp, plupp.
Och det vill man göra om det är fint vitt vin. Då vill man ha på
ofta, ofta exklusiva chardonnayviner.
Ja, exakt.
Rosévin.
Ja.
Hur görs rosévin?
Berätta för mig hur man gör det.
Ja, då kan man säga att det är ett... René, din vinmakare,
ja.
Ska göra ett
rött... Han är igång igen.
Han är igång igen och ska göra ett rött vin.
Gott.
Och någon gång där under natten när han har satt igång jäsningen så kommer han på att han vill göra ett vitt vin och ta bort alla skal.
Helvete, han vaknar upp och säger
till Merde, säger han.
Merde.
Och ta bort alla skal och då har ju musten fått lite färg.
Ja.
Och så fortsätter han precis som man gör ett vitt vin.
Man ändrar sig mitt i.
Ja. Inte några öppna tankar, slutna tankar, kontroll på temperaturen, alltihopa det här.
Mm-hmm. Så rosévin är så att man börjar göra ett rött vin, hög temperatur.
Man använder blå druvor. Och så tar man bort skalen efter ett tag.
Tar man bort skalen, okej.
Okay. Ja, när det har börjat macerera, som det heter.
Ja, okej. Okay. Och då får man det här rosa vinet.
Lite rosa. Sen kan man göra det på olika sätt. Om du har sett roséviner idag så är de ofta otroligt blekrosa.
Ja, det har jag tänkt på också. Liksom förr i tiden, ska jag säga, men kanske för 10 år sedan. Då var de ju väldigt hallonfärgade.
Exakt.
Mycket rosé. Och idag ska det vara så här lax.
Ja, knappt det egentligen. Och det gör man genom att man bara pressar blå druvor försiktigt. Så att man pressar ur lite färg ur de blå druvorna.
Ja.
Och sen har du då musten. Okay. Innanför skalet så är även blå druvor vita i färgen.
Mm.
Så att man pressar fram lite blått med det. Alltså det blir ju nästan bara som ett vitt vin med lite färg från skalen.
Men man kan kalla det rosé och det står på en annan hylla.
Ja, ett sätt som var ganska populärt att göra rosévin på kallas för bleeding saignée. Och det var så att när man gör rödvin, när det har börjat jäsa så tappar det av en del av rödvinet innan det har fått riktig färg.
Aha.
Och gör ett rosévin för det. Då blir det naturligtvis mycket mörkare.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Burrow is a furniture company known for timeless design, thoughtful construction, and little details that make life in your space easier. And now they're bringing that comfort and style outside with their outdoor collection. Burrow's outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry stain-resistant foam cushions. As always, you get free shipping on every order. Get 15% off at burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Ja, jag håller på att tänka det här. Ja, då blir det så. Ja,
Därför att det har legat längre med skalen.
Ja.
Jäsningen har börjat. Men det vinet som blir kvar, då har du ju tappat av massa vätska från det här röda vinet. Det blir mycket kraftigare i förhållande till mängden skal som är kvar.
Okay.
Och då får du ett mycket fylligare och mörkare vin. Och det är ett sätt att göra ett kraftigare rödvin.
Mm, okay.
Och det förekommer också.
Aha. Spännande.
Mm. Nu har vi ett sätt att göra vin kvar.
Ja, för jag tänker att om vi innan på rosén var i någon slags tennisvecka i Båstad och ville göra det, så har vi nu liksom valfri människa på Södermalm i Stockholm som vill ha något orange vin från någon underlig bar.
Det har ju blivit väldigt trendigt med orange vin, men det är egentligen kanske den mest ursprungliga metoden att göra vin.
Okej. Okay. Då är vi nere i Armenien, grottorna.
Ja, vi hade grottorna i Armenien, yeah, där. Kaukasien, Georgien, Azerbaijan.
Mm.
Och kanske 7-8 tusen år tillbaka. Man kan säga att orange vin är precis tvärt emot rosévin. Mm. Här har alltså vinmakaren, René, tänkt att göra ett vitt vin.
Ja.
Helt vanligt vitt vin. Men
han vaknar upp i matten och skriker, merde!
Jag glömde bort att ta bort skalen.
Aha.
Som man ska göra vid vitt vin.
Ja, så han gör ett vitt vin med skal i.
Ja, och så bestämmer han sig, jag gör det här vita vinet som en rödvin. Det vill säga jäser med skalen och alltihopa. Lite vilt, lite högre temperatur. Och får därmed mer smak av skalen, mer karaktär, lite tanniner och också lite färg ifrån. Alla gröna druvor är ju inte gröna, utan de drar ofta lite mot rött. Mm. Så att de har lite färgämnen, lite blå färgämnen i sig.
Ja.
Och därför blir de här vinerna då lite orange.
Okej, spännande.
Mm. Och det... Men alltså principen är det motsatta, kan man säga. Och det är som en blandning av vitt och rött vin.
Mm.
Liksom rosé också är en blandning av vitt och rött.
Men det är rött liksom teknik att göra varsitt vin. Håll på något sätt.
Ja.
Ja, okej, spännande.
Och det är det där de metoderna som finns.
Det är de antingen
grundmetoderna, man
som, ja. Vi rött och då har man skalen på. Eller så gör man vitt och då har man inte skal. Man har aldrig skal i vitt vin.
Nej, men då blir det orange.
Exakt, för om man har skalen i då blir det orange vin.
Ja.
Och sen om man tar bort skalen vid den röda då får vi rosévin.
Ja. Och de här orange vinerna kallas ju vita väldigt länge. För det fanns liksom ingen beteckning.
Den konservativa vinbranschen liksom fick huvudbry av det här.
Ja, och fortfarande på vårt kärnmonopol så finns det ingen beteckning för orange viner, utan de står under vita viner fortfarande.
Ja, de gör det.
Och orange viner har ju tillverkats i Europa, naturligtvis i Kaukasien som vi pratade om. Men i Europa under alla tider har man gjort den här typen av skalmacererade, alltså skaljästa vita viner.
Men hur lång tid tog det innan rosé fick en egen plats på hyllan på Systembolaget?
Det hade det nog redan från början av Systembolaget från 50-talet när det bildades, vårt nuvarande systembolag. Ja. Så har det funnits med hela tiden.
Det har varit med. Okay.
Alltså det har ju varit en vinstil som har varit populär i olika delar av världen på olika sätt.
Ja, jag fattar.
Men det blev ju känd, för när folk började åka till Frankrike på 1960-talet och skulle leva loppan i Saint-Tropez och sånt, då drack man ju roséviner som var formade efter, som det sa, Brigitte Bardots kropp. Det är väl ingen som kommer ihåg Brigitte Bardot, men hon hade en snygg kropp.
Ja, okej.
Okay. De var lite så bulliga på mitten. Ja, ja. På, upp och ner.
Ja, vi kan tänka oss hur det ser ut. Så då, då fattar jag. Rosé har alltid varit med från början. Orange vin, då sitter de där på huvudkontoret på Systembolaget och drar sig i håret. Hur i helvete ska vi göra en ny flik på vår hemsida? Det här blir infrastrukturen väldigt jobbig.
Mm.
Vi har ju... Det finns ju, om det där är liksom färgerna på vinet, så går det också...
Vinstilar får man
säga. Vinstilar, det får man absolut säga. Så har vi också saker som bubblar. Och saker, tänker jag, man tar till efterrätt, sånt vin.
Mm. Det här kan man ju säga, det här är varianter på de här. Det är liksom inte någon eget sätt att göra vin. Men det har ju delar i det som är annorlunda.
Mm.
Om du tar mousserande viner bara helt kort, så är ju det ett vitt vin. Som då,
ja, oftast.
Så kan göras så även på blå druvor,
ja.
I och med att man tar bort skalen som inte får vara med. Och sen handlar det bara om hur själva bubblet uppkommer i vinet.
Ja.
Och där kan man ju göra det så enkelt som att man gör bara spruta in kolsyra.
Sodastreamer.
Sodastreamer, ett bra exempel på mousserande vin.
Mm.
om man hade börjat med ett vin.
Ja.
Och det andra är liksom att man låter det jäsa lite extra på en flaska.
Just det. Och det här
har blivit lite populärt idag, heter Petnat.
Just det.
Mm. Petillant naturell. Eller man låter det jäsa på en tank.
Mm.
Och då kallar det för kuvkloss, eller vad det är, tankmetoden. Prosecco är en sån metod. Eller så har vi det som kallas för champagnemetoden. Och den är lite jobbigare, för då har man en flaska som vinet ska... Man gör ett helt vanligt vitt vin, blandar en cuvée, gör ett jättegott vitt vin.
Jättegott.
Och sen fyller man på det på en flaska, stoppar i lite socker och lite jäst. Och sen börjar det jäsa igen på flaskan.
På flaskan.
I flaskan.
Just det. Okej.
Okay. Och sen när det har jäst färdigt så ser man till att de här jästresterna försvinner.
Mm.
Och så är det klart.
Ja, det blir väldigt krångligt då. Man måste göra det på flaskan istället för ihop med allt det andra. Ja, då blir det lite
men det har ju blivit en grej för att bubblorna blir lite snyggare, fina, mindre och alltihopa det där.
Det.
Om man kör med Sodastreamer så blir det ganska klumpiga bubblor.
Ja, det blir det. Det blir inte jättebra heller. Sodastreamer, alkohol har man prövat i sina dagar. Det är kul, men det ligger bra.
Men sen har vi andra varianter. Det finns många varianter man kan göra. Söta viner.
Ja, det är det jag tänker. Dessertvin och sånt.
Mm. Dessertviner kan göras till exempel om man väntar tillräckligt länge med druvorna så de blir supersöta.
Mm.
Om man sparar dem in. Det är allra exklusiva så om man väntar så länge så att de har frusit.
Ja, då får man ice wine. Ja, det heter det.
Och då har ju vattnet kristalliserats i druvan.
Coolt.
Och så pressar man dem när druvan är frusen.
Aha.
Och då pressar man bara ur sötman och smakerna.
Det låter som något man kan göra i Sverige.
Ja, precis. Ja. De har ju gjort det i Tyskland uppe i lite högre höjder, uppe i bergsluttningar och sånt där.
Okay.
Någon gång brukar det bli fruset.
Mm.
Så att det är väl de främsta sätten att göra då, förutom det som gör de här stora kända vinerna, Sauternes och Tokaj.
Okay.
Då låter man dem utsättas för en liten svamp som heter botrytis.
Ja, den tar, har vi pratat om.
Ja, botrytis. Den gillar vi.
Den tycker vi om.
Ädelsvampen. Det tycker vinbönden om man ska göra sött vin.
Ja.
För den perforerar skalorna lite grann.
Ja,
så att vattnet i druvan, ja, den skrumpnar ihop helt enkelt. Så det ser snart ut som ett russin.
Mm.
Men vattnet dunstar ut, men allt annat sötmansmakerna försvinner.
Mm.
Eller blir kvar i druvan medan vattnet försvinner.
Och det vill man ha. Och sen så tänker jag att som de gör, som jag har hört att de gör de här Valpolicella och sånt där, att man låter det torka.
Mm. Och det är väl lite samma effekt, som man låter dem hänga kvar väldigt länge.
Ja, det är
länge.
Samma sak kanske. Ja.
Man, det gjorde man väldigt mycket förr.
Ja.
Man inte kunde vänta tillräckligt eller hade plats så mycket folk.
Mm.
Då plockade man alla druvor och la dem i stora lådor och lät dem torka och på så sätt koncentrerade.
Mm, så fick man ett sött starkt.
Musten som blev där.
All right.
Men det finns ju också ett annat sätt att göra sött vin.
Aha.
Och då kommer vi in egentligen på en annan metod. Och det är du tänker dig att du börjar jäsa ett vin. Du kommer ihåg det du hade i munnen här för ett tag sedan.
Mm, det var gott. Vår must.
Ja, och hur smakar det?
Det var sött och smakade som russin.
Ja. Om du då tänker att du gör ett vin. Du börjar jäsa det här som vi har i glaset. Ja. Och sen vid ett givet tillfälle så smakar du på det här alkoholjästa vinet.
Mm.
Och det har fortfarande sötma. För gästcellerna då, gästsvamparna har inte ätit upp allt.
De är fortfarande igång, ja.
Gästsvamparna håller på så länge det finns socker kvar.
Betalda övertid, ja.
Exakt, då dör de. Men då bestämmer man sig för att stoppa jäsningen.
Ja,
medan det fortfarande finns sötma.
Då säger man stopp.
Ja, och då häller du i till exempel alkohol.
Mm-hmm.
Ren druvsprit.
Okay.
Och då dör helt enkelt jästsvamparna. Och sen filtrerar du bort alltihopa och gör ett rent vin. Och då får du portvin.
Aha, så portvin är att man håller på till hälften på något sätt och sen häller i någon form av sprit.
Och då kanske... Kan vi säga att det kanske kommit upp i en alkohol av 10-12%.
Mm.
Och sen häller du i den här spriten och så kommer det upp i 20%.
Okay.
Då får du både sött vin som är bra för att lagra. Och du får ett alkoholstarkare vin som också är bra för att lagra. Så det var ju väldigt, väldigt populärt förr. För det, ett sånt vin håller sig bättre, lättare att transportera alltihopa.
Ja, just det. Det förstår man. Och varför kan man då... Om man ändå är på och gör sån halv mesyr eller på sig, men portvin där man stannar efter hälften. Kan man inte bara ta det här då och sen petar man i lite, vad kallade du det, druvsprit i det här?
I det du har framför dig?
Ja, i druvmusten.
Ja, faktiskt. Det kan man. Det förekommer.
Det gör man, okej.
Okay. Ja, för att göra en väldigt enkel och snabb dryck.
Ja, det blir mer någon form av avancerad drink, tänker jag.
Ja, det kan man väl säga.
Ja.
Men det förekommer i hela Frankrike.
Aha.
Man brukar kalla det för vin de liqueur. Och det är lite olika namn.
Ja, just det. Det låter egentligen bara uppspritad vinmust då, på något sätt.
Ja, men man brukar kalla alla de här vinerna som vi pratar om när man häller i sprit för att vara uppspritade.
Mm. Okay. All right, då har vi gått igenom alla de här olika varianterna, vitt och rött och orange och rosé och bubbel och inte bubbel och sött och även andra grejer.
Man kan göra sött bubbel också.
Ja, såklart.
Ja.
Det är för det jag tänker fråga dig. Kommer man komma på fler sätt att göra vin på än det som redan har nämnts?
Du menar att man skulle komma på något nytt sätt att göra vin som man inte har kommit på under 8-10 000 år av vinmakning.
Men det lät ju dumt nu när jag sa det. Och jag har ju haft fel med alla mina idéer innan. Men jag tänker, ny teknik, nya trender. Kan man komma på något nytt?
Ja, det är jag övertygad om. Att någonting, men det är inte helt grundläggande som orange, rosé, vitt och rött. Men däremot kan jag väl tänka mig att man kan skapa liksom hybrider.
Ja.
Ett intressant sätt när du frågar faktiskt är ju att man på vissa ställen förekommer att man blandar gröna och blå druvor redan i jäsningen och får någon slags hybrid.
Ja, det låter väl jättefint. Ja. All så colors att, unite.
Ja,
uh-huh.
Så att man kan göra ett rosé-orange vin.
Ja, tillsammans mot druvrasismen.
Ja, precis.
Ja.
Men, jämställdhet i vinfaten.
Ja, men varför? Det låter väl, eller kanske för att de beter sig olika då, att det blir underligt svårt att
hantera. Ja, men alltså, du pratar om teknik. Det kan man säkert fixa till med teknik.
Om det finns liksom skördemaskiner som kan räkna ut när det är dags att skörda genom vindruvorna automatiskt. Då kan
å andra sidan så druvor kan ju vara lite olika mogna och så vidare.
Ja.
Men när man jäser dem så får de ju en viss karaktär och det blir ett intressantare vin.
Men jag tycker vi pitchar
och alla
det här
kommer då säkert inte att gilla det, men åtminstone är det någonting nytt.
Ja, eller hur? Vi pitchar det här till någon René eller Jean-Claude eller någonting.
Ja.
Så får de göra det här, tycker jag.
Rosé orange.
Ja, orange. Vi löser copyen till det här sen. Är det något mer du tycker vi borde ta upp?
Jag tycker att vi kan prata mycket, mycket mer om detta under en kommande timme.
Under en timme nu.
Men det känns det som att vi har grävt färdigt för nu. Så att jag tycker detta finns tillräckligt att smälta eller jäsa.
Ja, då jäser vi vidare här med min vinmust i magen. Jag har också blandat vinmust, kaffe och något annat här bredvid. Så det kommer bli intressant blandning. Men tack för den här gången då.
Ja, tack sonen. Hamlet.
Hamlet, det är jag. Riktig shakespearianer är vi. Ha en fin kväll, dag, någonting. Ta hand om er.
Detsamma. Hej.
Hej.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.